Hej och välkommen till Svea-podden, en podd från Svea International. Idag ska vi ta oss ända till Nepal och träffa Pernilla Ardeby som bor där med sin familj. Pernilla berättar så fint om vardagen i Tensen där hon bor i ett gult hus mellan sjukhuset där hennes man arbetar och basaren där hon handlar kläder och mat.
Det här är ju andra gången Pernilla bor i Nepal. Och man får ju nästan en känsla när man hör henne berätta att hon är mer nepales än svensk. Hemma i Sverige så jobbar Pernilla som barnsjuksköterska. Och det är faktiskt väldigt fint att hon berättar att hon tycker att barnen och alla andra har fått det så mycket bättre på många sätt. Nu idag jämfört med när hon besökte Nepal för första gången för mer än 20 år sedan.
Ja, det var verkligen härligt att höra tyckte jag. Positivt. Och hon pratar ju till och med nepalesiska.
Alltså hon... Imponerande.
Ja, väldigt imponerande. Men när man tänker på Nepal så tänker jag i alla fall, och de flesta säkert, på den fantastiska naturen. Och Pernilla ger oss sina bästa tips på bra vandringsleder. Det verkar vara ganska enkelt att vara turist i Nepal, men den största faran är de dåliga och snåriga vägarna.
Ja, de är ju kända verkligen. Idag är det jag, Maria Borenius och Anna Twinnerheim som intervjuar. Och i vanlig ordning så är det ju alltid för oss, Anna, så är vi ju redo att packa väskan och ge oss ut på resan när vi pratar med någon som bor i något spännande land. Men vi får helt enkelt nöja oss med att prata med Pernilla och höra henne med värme prata om sitt hemland Nepal.
Hej, jag heter Pernilla Ardeby. Jag är barnsjuksköterska från Karlstad i Sverige, men Nepal som mitt andra hemland. Med mitt hjärta i Nepal kan jag säga. Jag bodde i Nepal i en femårsperiod fram till 2012, sedan 9 år i Sverige. Och nu sedan 2021 en ny femårsperiod i Tansen, Nepal. Jag har 4 barn, de är 10, 16, 22 och 24. De äldsta tjejerna i Sverige, nu var de 2 yngsta med oss i Tansen. Ja, så har jag en man också. Han heter Rob.
Gud vad roligt. Välkommen till Svea-podden. Det kan vara första gången vi har en gäst från Nepal faktiskt. Eller vad tror du, Anna?
Ja, vi har inte intervjuat någon från Nepal i alla fall.
Det har vi inte. Jättespännande. Och vi ber om ursäkt på förhand. Vår bristande kunskap om Nepal. Men det är därför det är så roligt att prata med någon som kan ge lite... Jag kan berätta från ett inifrån perspektiv, så jättekul att ha dig här, Pernilla.
Tack, ni är välkomna sen och hälsa på också. Det är det som ger den största känslan för Nepal.
Jag förstår det. Det brukar alltid sluta med att du och jag, Anna, säger vi måste åka.
Ja, vi vill bara beställa resa, boka resa med en gång säkert.
Så är det verkligen. Och Nepal står verkligen högt upp på min lista måste jag säga. Jag är så nyfiken på att höra mer om landet. Men hur kommer det sig att ni bor där då? Jag förstod det hela rätt, så finns det liksom en historia hur ni kommer sig att ni hamnade i Nepal. Berätta, varför bor ni i Nepal?
Ja, varför bor vi i Nepal? Ja, men redan under min sjuksköterskeutbildning, när jag var 20, så kände jag att ja, men det är nog inte Sverige där jag ska vara, utan det är nog någon annanstans där jag kanske behövs lite mer. Jag hade redan då en känsla för att jag skulle jobba med barn och med smärta. Så när jag var 22 så fick jag chansen att åka till Pokhara och jobba på ett statligt sjukhus på en brännskadeavdelning. Under de 4 månaderna där så ja, men då fastnade Nepal i mitt hjärta. Speciellt när jag såg hur barnen behandlades och stora brännskador, förband som revs av, barn som skrek, blodet rann. Och sjuksköterskorna hotade om att ge en ännu större spruta om de inte var där. Så ja, men, där och då så visste jag efter den korta tiden, de 4 månaderna, att hit vill jag komma tillbaka. Och jag vill gärna vara inblandad i att undervisa sjuksköterskor i barnsjukvård. Men då hade jag ju ingen erfarenhet, jag var ju bara 22. Så kände jag, nej men jag får åka tillbaka till Sverige och få lite mer erfarenhet som sjuksköterska. Sen kom det svåra då, för det var ju att hitta en man som också ville åka till Nepal.
Just det, man är två ibland som måste ta beslut.
Ja, precis. Så det gjorde jag ändå, vi gifte oss, Otto och jag, och så höll vi på att fastna i bekvämlighetszonen Sverige med tre barn. Med en gul villa utanför Karlstad. Ja, men det var ändå ett stort beslut sen att våga kasta sig ut. Som vi gjorde då med våra barn. De var 10 månader, 6 och 8. När vi åkte till Nepal. Vi läste en bok som heter Om du ska kunna gå på vatten måste du ta dig ur båten. Och det var väl så vi kände lite grann med Sverige. Bekvämlighetszonen Sverige.
Så då flyttade ni med tre barn liksom till... Vart hamnade ni då någonstans i Nepal då?
Precis, då, det var ju fortsatt så att vi tänkte, ja, men min man är biomedical engineer, civilingenjör, jobbat på sjukhus och jag är barnsjuksköterska, så att vi kunde ju båda jobba, så vi väntade in lite grann. Vi var utsända av Evangeliska Frikyrkan och det var oroligt i Nepal, det var maoistperiod och inbördeskrig då, så att vi fick ju vänta många år ändå från att vi kände att vi ville åka ut. Men det kom ett mejl, det var 2006 tror jag. Från Tansen Mission Hospital. Som var som gjort för mig. Där beskrev man. Arbetsbeskrivningen var att skapa en kurs i barnsjukvård. Som handlar om smärta och bemötande. Och omvårdnad av barn. När det mejlet kom så började jag gråta. För det var precis. Det var som att det var skrivet för mig. När jag var där i Påkra som 22-åring. Och det här då 15 år senare. Så kunde vi åka med den arbetsbeskrivningen. Så att det var jag som bar visumet. De här 5 åren. De första 5 åren. Vi var där och Otto var hemma med barnen.
Alltså, vi är med på kartan. Vart ligger Tansen och vart ligger Påkra någonstans?
Påkra där jag var när jag var 22 ligger ju väster. Ska vi se, det är 20 mil väster om Kathmandu och Tansen ligger 30 mil också väster, sydväst om Kathmandu. Ja, men när vi var där var det en liten stad, nu är det en ganska stor stad.
Och när du säger stor och liten stad, vad är det? Är det stor och liten i svenska måttmätt eller är det?
Ja, men nu är det nog ungefär 40 000 invånare i Tansen.
Där ni bor?
Precis.
Så det är som Ängelholm där jag bor ungefär då?
Ja, just det. Ängelholm och Tansen.
Ja, då är ju Karlstad en storstad med 80-90 000.
Ja, ju dubbelt så stor.
Verkligen, det är stort. Ja, men vi ska ju naturligtvis fördjupa oss mer i Nepal för vi är jättesugna på att höra mer om hur livet är där och så vidare. Men vi tänkte att vi skulle prata lite grann om dig, Pernilla. Vart du är uppvuxen och det här ta lite äventyrliga Pernilla, vart det kommer ifrån. Men vart i landet är du ifrån?
Nora, lilla Nora. Precis, tre små gummor ifrån Nora. Man blir så äventyrlig när man kommer ifrån Nora.
Nora är en väldigt gullig liten stad. En av mina favoritresmål på sommaren faktiskt.
Ja, men det är fantastiskt. Det är en väldig kontrast. Att komma, att paddla på en spegelblank Norasjö när man kommer från Kathmandu. Det är samma effekt varje gång när vi åker hem på sommaren. Att vara i Nora, så komma till Kathmandu, sus och du, storstaden. Där man landar innan man åker till Tansen. Nej, men jag är uppvuxen i Nora, precis. Och sen läste jag till sjuksköterska i Linköping.
Okay.
Så flyttade vi till Karlstad, så att det är Karlstad som är hemort i Sverige nu. Även om det är Nepal som är hemma. Vi får ofta frågan här idag, jag är på Åkra nu. Så har jag nog fått frågan 5 gånger, var kommer du ifrån? Och då säger jag, Tansen, Palpa, för det är ju hemma. Nej, säger de, var kommer du ifrån?
Men hade du, var din familj, bodde ni utomlands när du växte upp och så också? I och med att du var ganska ung när du ville åka utomlands?
Nej, min mammas mamma, min mormor och morfar, de var i Etiopien i några år. Så det har jag haft med mig och vi har släktingar också som har jobbat i Tanzania. I missionsarbete och byggt skolor och så. Så det har jag alltid haft med mig på det sättet. Och jag lever i en väldigt äventyrlig släkt. De gör lite galna saker, så att, ja, men det kan säkert vara därifrån också. Som det är kanske generna.
Så kan det vara, verkligen.
Men så du sa att ni har 4 barn. Mm. Och 2 stycken är hemma i Sverige, sa du?
Ja. Våra tjejer Ida, som är 24, och Moa 22. Ida pluggar till socionom i Linköping. Och Moa jobbar i Örebro på en onkologavdelning som undersköterska. Precis, de är i Sverige.
Ja.
Men de bodde ju från de var 8 och 6 under 5 år i Tansen tillsammans med oss. Så deras barndom är i Nepal och deras hjärta är mycket i Nepal också. Så att de har varit flera gånger. 1-2 gånger om året är de att hälsa på.
Era barn fick ju följa med till Nepal. De hade inte så mycket att säga till om, kan jag tänka mig. Så hur blev det för dem?
Det tänker man ju ibland. Vad gjorde vi? Vi tog med dem. Liksom. Men hade vi bott kvar i Sverige så hade det också varit ett val. Liksom, att bo kvar i Sverige.
Hur trivs de då?
Ja, eller nu. Nej, men när de var små förra perioden då, så var det en jättestor anpassning. Och, ja, men inte minst för barnen. De fick vänja sig vid långa elavbrott. Det kunde vara 12 timmar då utan el. Inget vatten i perioder, de var svettiga och fick liksom hoppa över ormar ibland på vägen till skolan, och att det var ju obekvämt liv. Men en av sakerna som våra tjejer sa när de kom till Sverige då efter 5 år, det var: man behöver liksom inte längta efter saker här. Så ja, men jag tänker ändå att i Sverige tas mycket obekvämt och jobbigt bort. Barn behöver inte bli svettiga eller åka i jobbiga bilresor i 12 timmar på vindlande vägar. Jag har en vän som heter William Grönlund som sa: snart lever vi så tillrättalagda liv i Sverige att inget någonsin längre skaver och således inte heller längre fäster i våra minnen. Så ja, men vi känner väl så, livet det får skava. I Nepal skaver livet, för barnen har sett det riktiga livet, kan jag känna, som att ja, men barn svälter där och de får se det. I Sverige skyddas vi ofta ifrån det. Och ja, men vad det gör med oss är ju att det får oss att uppskatta och känna tacksamhet över det vi har i Sverige också sen. Moa sa så här, när vi hade kanske varit hemma i 6 månader. Mamma, vem skulle jag vara om jag inte hade bott i Nepal?
Då känner man att man har gjort rätt val ändå. Liksom, ja. Trots. Ja, precis.
Ja.
Ja, men jag förstår. Det där är ju någonting de alltid kommer ha med sig. Åker ni hem på sommaren? Eller?
Precis.
Det är på sommaren ni åker hem.
Ja, precis. För tjejerna och våra föräldrar. Cool.
Hur är vädret just nu i Nepal då?
Ja, men nu är det varmt. Jag älskar den här värmen. 30-33 ungefär i skuggan.
Vi spelar ju in det här den 29 april, va?
Ja.
Det är ganska varmt det verkligen. Är det liksom sommarvärme eller blir det ännu varmare?
Nej, men det är det varmaste faktiskt nu. Det brukar inte bli. 34 är väl max vad jag har upplevt i Tansen. Och sen kommer ju monsunen här i mitten av juni. Och då kyls det ner igen. Och då är det som svensk sommar ungefär. Men mycket fuktigare under sommartid i Sverige är monsun i Nepal.
Ja, ja, och det är då ni brukar åka hem och hälsa på då? Så.
Ja. Det är då flyr vi monsunen lite grann. Men nu är ju vädret upp och ner med klimatförändringarna. Så att monsunen, när vi bodde här förra perioden, så slutade monsunen i början av september. Och nu kan den hålla på till slutet av oktober faktiskt. Med rejäla regn. Så att det är stor skillnad.
Vilken höjd ligger Tansen på?
1400 meter.
Okej. Okay. Det är inte så att man påverkas av höjden egentligen då?
Nej, precis. Nej.
Ja, jag förstår. Och de barnen som bor med er nu då, går de i skolan i Tansen eller hur fungerar det för dem?
Ja, Juni som är 10 går i Tansen Tutorial Group tillsammans med 2 svenska killar faktiskt.
Ja.
De är 8, 9 och 10 år nu. 3 elever med fröken Carrie. Så att det är en väldigt liten klass. Och John som är 16, han går på KISK, en internationell skola i Kathmandu halva tiden. Och är hos oss i Tansen ungefär halva tiden på Zoom. Så han är just nu i Kathmandu för final exam.
Okej, okay, och så han åker däremellan själv så att säga.
Ja, det gör
han. Hur är den?
Han är 17, förlåt. Han fyllde år häromdagen, jag är precis 17.
Ja, ja. Och hur är kollektivtrafiken i... Mellan Tansen och Kathmandu?
Ja, det kan ta alltid mellan 9 och 14 timmar att åka där. Du beror på om det har varit ett vägras så att vägen stängs eller om det är traffic jam på vägen till Kathmandu. Men John åker oftast med, vi kallar den backen, en blandning mellan en buss och en truck. Sjukhuset buss som åker en gång i veckan. Åker oftast med den, det är det säkraste sättet.
Men Pernilla, är det så att du pratar nepalesiska?
Ja, men det gör jag. Aha, men jag är ju barnsjuksköterska. Så då får man skylla på det och säga att jag pratar barn-nepali. Jag flyter på i språket.
Och din familj, pratar de också nepalesiska?
Ja, det gör de. Ibland så får vi dem att skratta. För ibland känns det som, är vi här för att roa folket när vi säger fel saker? Första språkmisstag när vi satt i kantinen, i kaféet på sjukhuset. Jag skulle säga, kan jag få ett glas varm mjölk, tack. Jag älskar het mjölk. Då sa jag, kan du vara snäll och ge mig ett bröst?
Men är det svårt då, nepalesiska? Jag liksom, känns som ett språk man har ingen aning om.
Nej, verkligen inte.
Hur det ens gång låter liksom. Kan du säga typ så här, hej, jag heter Pernilla på nepalesiska?
Mazur namaste meronam Pernilla hota paisan seyonunza. Hur mår du? Ja, men jag tycker, alltså, nu så flyter vi på, men jämfört med thai till exempel så är det ju ett lätt språk. Det är devanagari skript, så det är släkt med hindi.
Jag kämpade ju på med kinesiska när jag bodde i Kina, och jag skulle ändå vilja säga att kinesiska är svårt alltså. Det är inte, jag, med risk för att det låter som jag skyller ifrån mig, men det var svårt.
Det vet vi att du inte gör, Maria.
Nej.
Nej, men vi bestämmer. Det är lätt med nepali. Du skulle lätt kunna lära dig det, Maria.
Ja, vad skönt att höra.
Innan du kommer och hälsar på.
Ja, men precis. Det är bra. Är det en förutsättning att kunna, eller hur är språkkunskapen i landet?
Ja, men i Tanzan är det där. Absolut. I Kathmandu är det många som vill prata engelska med oss, som vill öva sig på engelska. Men i Tanzan, så det var därför också vi tvingades ju, vi var tvungna att lära oss ganska fort. Och när vi kom till Nepal så jobbade jag på barnavdelningen ett år innan jag började med den kursen som jag utvecklade då. Så det var ju ett väldigt bra sätt att lära sig nepali på, för att tvingas prata, för de pratade inte engelska helt enkelt.
Nej, just det.
Och jag lärde mig snabbt att säga, har du feber? Har du blod i avföringen? Känner du dig i? Har du kräkt så många gånger? Fortare än vad jag lärde mig att handla.
Så du håller kurser och då är det på nepalesiska?
Ja.
Är det bara kvinnor som är sjuksköterskor, eller är det män också?
Nej, nu är det faktiskt flera killar också på sjuksköterskeskolan. Så att nu finns det även manliga på sjuksköterskeskolan. Men jag utarbetade en kurs, det var min uppgift när vi kom i barnsjukvård, som heter Pediatric Nursing Course. Och då hade jag, liksom, ja, men ett år var jag på barnavdelningen, och då... Ja, men jag har känt hela tiden att det ska inte vara liksom jag som kommer och utlänningar som har bestämt att det ska vara en kurs här, utan jag vill verkligen bygga kursen på vad sjuksköterskorna där behöver och vill ha med. Så att det var det, förutom att lära mig språket, så var det det som jag var som en liten spion. Liksom, jag tänkte, vad vill jag ha med, vad behövs, vilken omvårdnad är viktig, så identifierade vi det. Men jag började undervisa redan efter 1,5 år, så det var därför också jag var tvungen att lära mig språket ganska fort.
Och berätta om en dag, hur ser er vardag ut där? Hur bor ni till exempel? Hur ser ert boende ut?
Vi bor i ett gult hus i Karlstad och ett gult hus i Tansen också. Det är ganska stort och fint på utsidan, men vi brukar säga att djurlivet är rikt inomhus.
Vad är det för djur vi pratar om då?
Nej, men råttor. Vi hade massor med råttor i vintras. Ja, de skuttade och de gnager hål i den väv uppe på vindsrummet där John bor. Så skuttade de omkring där, råttorna. Tills vi fick råttfällor från Sverige så vi kunde ta dem. Och nu är det ju kackerlackor under den varma perioden. Då flyger kackerlackor omkring och ja, de förökar sig så fort. Så vi har inte haft någon orm inomhus än så länge. Men insekter, mjölbaggar, spindlar...
Det är lite allt möjligt helt enkelt sådär.
Ja, men så som det ska det väl vara.
Ja, absolut, så är det. Men så ni bor i ett vanligt hus i den här staden och kan liksom cykla, man går, man tar man bil eller buss, hur rör man sig runt i staden?
Ja, när man går för det mesta. Vi har en cykel också som funkar liksom sådär när vi har bråttom. Men vi går till sjukhuset där det är bara 10 minuter. Från oss och till basaren 10 minuter. Vi bor mitt emellan basaren och sjukhuset. Ja, vi har nepalesiska grannar. Vi bor liksom i samhället. Så att det är väldigt socialt liv i Nepal. Juni brukar säga, nej, nu, när vi går hem nu, kan du ta en påse över huvudet så att vi kan komma hem någon gång? För
du känner så många, eller?
Ja, men man pratar ju med alla och frågar, hur är det idag? Har du ätit? Hur mår du? Hur har ni tagit upp potatis idag? Har du planterat? Och är det någon som har en anhörig som är sjuk så pratar man om det. Och det är verkligen en relaterad vardag i Nepal. Det är den som är framför en på vägen på stigen som är viktig. Inte dit man ska.
Men är det, så ni är kända där i Tansen, eller kända, men folk som känner er då, eller man vet att ni, som att du är sjuksköterska eller barnsjuksköterska, det vet folk då och så.
I vårat område så känner man ju till varandra på det sättet, på samma sätt som att vi vet vad de gör och att man känner.
Vad gör era grannar då? Vad jobbar de med?
Ja, de flesta har ju små affärer, små butiker, och flera jobbar på sjukhuset också. Det är det största. De bästa arbetstillfällena finns på sjukhuset.
Hur stort är sjukhuset?
165 bäddar på Tansen Mission Hospital och runt 400 personal. Så det är ju ganska stort. Det finns ortoped, kirurgavdelning, maternity, barnavdelning, en stor operationsavdelning, liten high dependency unit, motsvarande IVA, stor akutmottagning.
Och är det liksom, är det ett stort upptagningsområde för den här byn liksom, eller den här staden? Är det liksom kringliggande områden som också har det här som sitt sjukhus?
Det är det, absolut. Sen finns det ett sjukhus till också, ett privat sjukhus i Tansen. Men de flesta väljer Tansen Mission Hospital. Det har väldigt bra rykte. Till och med från Indien får vi patienter i sjukhuset.
Och du nämnde att det fanns en basar. Är det så man, är det där man handlar, där man behöver liksom kläder och mat och sådana saker, eller?
Ja, precis. Så man handlar på många olika ställen när man handlar. Man handlar kött och slaktaren och grönsaker från grönsaksgummorna på torget. Och lite, sen finns det en butik som har lite mer mjölkpulver och frusen ost, sylt och sirap och sådär lite mer.
Låter det ändå som en väldigt stor omställning. Hur var känslan när ni kom dit då, när barnen var riktigt små och du skulle börja laga mat och fylla vardagen? För som du säger, det är ju den här tryggheten som fanns i det gula huset här i Karlstad. Det måste ju ha varit något helt annat att laga en middag där borta.
Ja, precis. Nu är det ju så att vi har en tjej, Sarmilla, som hjälper oss 3 dagar i veckan. För ja, men det tar tid. Man behöver laga maten från grunden. Man behöver mjölk. Mjölken ska kokas. Och mjölet silas från baggar. Och så det tar tid att laga mat. Så därför har vi lite hjälp med det. Men i början, jag tror det var en jättestor omställning. För barnen, speciellt i början. Men, ja, men rätt så fort så vänjer man sig vid den här nya tillvaron. Och men det är mycket som handlar om det praktiska. På något sätt, det är enkelt.
Vad är det för favoritmat då? Vad äter ni helst?
De flesta av våra barn tycker om dalbat, journalrätten, ris och linsgryta och en grönsaksröra. Så det äter vi ofta på lunchen. På kvällen kan det bli pannkaka eller pasta med köttfärssås eller så. Det går ju att laga det bästa nu. Jämfört med stor skillnaden från för 5 år sedan. Hur mycket som finns i Tansen.
Bara på 5 år att det har ändrats?
Ja, vi var ju hemma i 9 år. Vi kom först 2012, så var vi i Sverige 9 år, så åkte vi tillbaka 21. Så att vi har ju liksom sett utvecklingen också runt oss. Mycket nya hus som har byggts upp och även på barnavdelningen. Så är det stor skillnad på hur många barn som är undernärda. Det är stor skillnad i tandstatus.
Vad härligt att höra ändå att det går åt rätt håll.
Verkligen, det går verkligen åt rätt håll.
Vad härligt.
Jag kommer ihåg det också, man tittar på Roslings paragrafer så ser man att det går väldigt fort. Man tittar på livslängden också, hur den har förändrats på ett så positivt sätt.
Så hur ska jag säga, om du jämför då med första gången du var där och nu andra gången, jobbar ni på annorlunda sätt?
Ja, men det är då speciellt för de små nyfödda och sjuka. Så finns det nu andningshjälp på ett helt annat sätt. Det finns en övertrycksandning CPAP och även ventilator kan man lägga bebisar i. Och det gick ju inte alls då när vi kom dit 2008. Så att, ja, men det är stor skillnad på patienter och hur man räddar patienter. Ja, men förra gången så var det absolut det jobbigaste att se hur så många barn dog av dehydrering, uttorkning på grund av diarré eller på lunginflammation på så banala infektionssjukdomar. Och där ser man ju stor skillnad nu på kunskapen hos föräldrar att man kommer till sjukhus fortare och på den medicinska kompetensen att man kan rädda många fler. Och inte minst de prematura barnen, de för tidigt födda, så var det väldigt vanligt när vi var där förra gången att de gick hem för tidigt. Man klarar inte av att vara på sjukhus två, tre månader med ett barn med sondmatning när man kanske hade 3-4 barn hemma. Det var på bekostnad vilka barn skulle man rädda, så då var det många som gick hem och det prematura barnet dog. Så det finns en helt annan kunskap nu och även möjlighet för föräldrar att stanna på sjukhuset.
Du nämnde några andra svenska barn. Är det ytterligare en svensk familj eller vad?
Ja, men det är det. Familjen Cell med 4 pojkar mellan 1 och 9 år. Så det är jätteroligt. Vi är en liten bulleby där. Vi är ju ett helt internationellt team med runt 25 personer.
Berätta lite, vilka är det då?
Det är ju spännande.
Från England, Australien och USA egentligen.
Som också jobbar på sjukhuset då, eller?
Ja, precis. De flesta är läkare. Ja, en av föräldrarna är läkare. Det är väldigt fin stämning och vi gör mycket tillsammans.
Ja, men det förstår jag. Det brukar ju många gäster som bor ja, men lite mer sådär. Att det alltid finns en väldigt god samhörighet i expertgruppen. Liksom. Man stöttar varandra och ja. Ja, men det blir som en familj på plats.
Ja, men det är det verkligen.
Ja, vad roligt. Är det där dina barn har sina kompisar också och så vidare?
Ja, Juni, lilltjejen. Men jag har mer sitt kompisgäng på KISK på skolan i Kathmandu då.
Jag förstår. Och det, är det en internationell skola?
Ja.
Så där går barn från hela världen som bor i Kathmandu, de flesta av dem och sådär.
Ja, precis. Man trivs jättebra där, ja, men så det är verkligen stor tacksamhet att vi hittade den skolan. Ja.
Jag förstår. Men det måste ändå vara lite, alltså verkligen, jag tänker mig som du säger det här med 30 mil och kanske 9-15 timmars bussfärd eller bilfärd av något slag liksom. Och det är, han måste vara väldigt självständig.
Ja, men han gillar att resa. Han har ju gjort det sedan han var 10 månader. Så han bodde ju här nästan sina första 5 år. Så han tycker också väldigt mycket om Nepal. Tycker om att resa och har stor flexibilitet som man får när man bor i Nepal. Så här är ju också Nepal-äventyret. Är vi i som familj tillsammans. Inte barnen trivs så bra så hade vi ju inte varit här. Vi är ju här tillsammans.
Jag tittade på, du har en liten, kan man säga att du har en liten YouTube-kanal? Säger man det?
Eller? Jaha, ja. Det lägger vi lite upplistade. Man kan ju, ja, precis. Ja,
men i alla fall de här små filmerna som...
Ja.
Och du, förstod jag det rätt att ni vandrar, hajkar mycket och så?
Ja.
Det förknippar man ju mycket såklart med Nepal.
Ja, vi tycker mycket om att vandra. Vi har en peak i peak, den vandringen. Från Okaldunga, en stad öster om Nepal. När man kommer upp så att man ser Mount Everest.
Mm.
Mm. Det är väldigt härligt. Och så flera omgångar också så har vi haft vänner. Grupper som har kommit. Barnkliniken kom här för drygt ett år sedan. Och även i november hade jag en grupp från Evangeliska Frikyrkan som kom.
Då vill man vandra. Det är liksom en del av...
Ja, absolut, det är en sån frihet och ja, det är fantastiskt roligt att vandra och möta nepaleser på vägen och i byarna och bara vara utan wifi och så.
Ja, så hur fungerar, behöver man bära med sig mat och så då? Eller hur lång är vandringen där peak to peak? Hur lång?
Nej, den var bara 3 dagar. Precis, så det var väldigt kort. Men i vanliga fall går vi kanske 5-6 dagar och då bor man ju i enkla lodger där det finns mat, så det är väldigt lätt att vandra i Nepal. Man behöver inte bära mat med sig och ibland har ju vi också bärare med oss. Bär en del av packningen.
Är det här lika lätt om man kommer som om man bara ska turista i landet? Är det liksom, kan man bara ta sig dit och sen så bokar man en sån här vandring?
Ja, men det är ett lätt land, speciellt om man kommer från Indien. Man ska gärna åka till Indien först.
För att uppskatta Nepal sen.
Nej, men det är väldigt ärliga människor. Man får hjälp med det mesta. Ja, men lätt att resa i Nepal skulle jag vilja säga.
Vi måste ju fråga om Everest. Det står ju högt på min önskelista.
Att klättra upp det.
Ja, precis. Igen. Alltså jag har personlighet som tror att det ordnar jag. Men åtminstone basecamp, det tänker jag inga som helst problem att göra. Men liksom, en sån resa, det är ju, kräver ju en hel del både pengar och tid. Känner du någon som har gjort det?
Ja, Everest basecamp, ja. Men det gör vi, absolut. Men många, jag skulle ju ändå, jag tycker det är så fint i Annapurna-regionen när man utgår från Pokhara.
Mm.
Och nu ska vi inte, jag har själv inte varit på IBC, men det finns många fina vandringar också på Annapurna-sidan. Och där är det lite byar, lite mer kargt på Everest-sidan, mer turister där och så. Så att Mardi Himal är väl min favoritvandring. Den kan man göra på 5 dagar, då kommer man upp på 4 och 2. Och då går man, som man ser Machu Picchu, och går ute på en ridge och ser soluppgången över Machu Picchu. Och då, ja, men lite lagom höjd med runt 4000, för annars är det ganska stor risk för höjdsjuka och kyla och så. Så.
Och hur långt kan du börja gå från ditt hus då där på den vandringen?
Nej, men vi åker ofta till Pokhara, så det är där de flesta.
Ja, ja, okej. Okay. Och det var, vad var det, hur långt?
4 timmar. Vi räknar ju ofta inte i kilometer utan i timmar. 12 mil och 4,5 timmar ungefär till Tansen.
Och hur reser ni när ni, liksom, har ni egen bil?
Ja, men om vi är flera så åker vi ofta i jeep. Men när vi åker mellan Pokhara och Kathmandu så tar vi turistbuss. Det är lite olika vart vi åker. Men det är ju den största faran med att vara i Nepal-vägarna.
Ja, det har jag hört också. Att det är...
där, när vi åker flera så delar vi på en jeep.
Jag kommer tillbaka till det här med språket. Om man skulle landa i Kathmandu och skulle åka till Pokhara till exempel. Det funkar även om du bara pratar engelska.
Ja, men det gör absolut. Pokhara, alltså turismen är ju en av deras största inkomstkällor. Och i Pokhara funkar det fint. Men om ni kommer till Tansen får ni höra av er till mig.
Det gör vi absolut, Pernilla. Det behöver du inte säga 2 gånger.
Pokhara går fint att ta sig fram på engelska också.
Men det här med de nepalesiska barnen och deras skola, hur är skolgången för dem? Har de en skola i Tansen?
Ja, man, och så är det. Det är orättvist, för de som har det lite bättre ställt kan välja en privat skola. Men de som inte har dem går governmental schools, och det är väldigt olika kvalitet på skolan. Men ja, det känns ändå som att det också har blivit mycket, mycket bättre på de sista 10 åren. Men det är klart, det är många när det är under hösten, när det är Dasain och Tihar festivalerna, så är det mycket frånvaro för barnen, för att de stänger några dagar och man vet inte riktigt när de ska stänga, och så öppnar skolorna igen. Speciellt under covid har det ju varit väldigt problematiskt för speciellt de barn som inte har smartphones och inte kunnat följa med i onlineundervisning. Så att det var väldigt tufft under covid.
Svea Örestad är stolta värdar för årets Sverigemiddag i Helsingborg och ser fram emot att välkomna alla sveor till en minnesvärd upplevelse. 7-9 augusti har du som Svea möjlighet att träffa sveor från hela världen. Du får också chansen att hylla våra fantastiska stipendiater och hedra årets svenska kvinna. Programmet är fyllt till bristningsgränsen med spännande aktiviteter såsom seminarium, utflykter, luncher och en festmiddag på Elite Marina Plaza. Så ta chansen att vara med om en oförglömlig Sverigemiddag i Helsingborg. Mer information hittar du på vår hemsida svea.org.
Jättespännande att höra, Pernilla, om bara så här vardagslivet. Liksom få en bild av hur det ser ut där du bor och din vardag och sådär. Och jag förstår att du verkligen brinner för den här kursen som du är involverad i och som du har jobbat med, som jag förstår, ganska länge nu då. Liksom, berätta lite mer om den här kursen. Vad gör ni? Vad innehåller den? Och vilka, liksom, hur bygger ni upp en sån här utbildning? Liksom?
Ja, det är lite spännande, för att det var en amerikansk-indisk läkare som såg behovet av kursen när han jobbade här då för 15-17 år sedan. För ofta är det läkare som får mer undervisning, men han såg behovet av att sjuksköterskorna är de som jobbar närmast patienten, som behöver få empowering, om man säger, som behöver få lite mer utbildning. Så det var han som skrev kursbeskrivningen. Och så när jag så jobbade jag under 9 månader var det precis på barnavdelningen. För att se vad vill de ha. För jag har alltid känt, nej men jag kan inte bara komma här och trycka på de saker som jag tror behövs. Och då, ja men röd tråd genom kursen är för det första smärtbehandling. Som ofta är bristfällig, speciellt under procedurer som smärtsamma, stora brännskadeomläggningar. Ja, men en sån liten sak som att ge oralt glukos, ge socker i munnen på bebisar vid stick till exempel. Sen handlar det om barns rättigheter. Att barn har rätt att få god smärtlindring, att behandlas med respekt. Vi pratar mycket om seeing the world through the eyes of the child. Att gå ner på barnets nivå, att se vad ser barnet där. Vi gör mycket rollspel, har mycket diskussioner om det här. Ja, men det är väldigt spännande, speciellt när vi pratar om avledning vid smärtsamma procedurer. Och jag har ett helt bord med leksaker, med handdockor och såpbubblor, så blir det kaos. Sjuksköterskorna börjar leka själva. Och de säger, sister, we need to play. We didn't play when we were small. Så det är nytt för dem att få leka. De gillar handdockor och sådana här puppets. Jag har en grön dinosaurie som heter Dipendra. Som är med mig hela tiden och han pratar med... Det är så roligt, han pratar med patienterna. Direkt till dem. Vad som händer då om man har lite annan röst så börjar ju de prata med dinosaurien och fråga honom. Han har ett badage på svansen och vad har du gjort? Och så frågar du Pendra, ja men har du, gör det ont när de sticker dig? Ja, säger barnet och så har de en liten diskussion. Ja, så det handlar om och sen ja, men överhuvudtaget en holistic care. Hur ser man på barnet på ett sätt så att barnet får respekt? Så det är väldigt spännande just nu. Så ja, men jag jobbade ju med den här kursen då under tiden när vi var där. Och det var flera sjuksköterskor som kom från andra sjukhus också och var med. Och de sa, men det här vill ju vi lära våra kollegor också. Kan den här kursen komma till vårt sjukhus? Men då behövdes en process att den behövde bli godkänd på högre ort. Så det var en lång och krånglig process. Jag var på 50 möten ungefär för att försöka få den här kursen godkänd. Men det är 3 fel på mig. Jag var för ung då i alla fall. Nu hade det kanske gått bra. Och sen är jag bara sjuksköterska och sen är jag kvinna. Det var ju viktiga män som jag mötte. Så jag fick ofta vänta där utanför deras kontor lång tid. När jag fick komma in och när vi åkte från Nepal 2012 så var den inte godkänd. Så ja, men det var jobbigt att lämna Nepal utan att ha fått den här kursen vidare till andra sjukhus. För jag lämnade. och kanske tänkte att, ja, men ibland tänker jag att jag var nog lite naiv där i början. Att jag tänkte att jag kommer kunna göra skillnad och ju längre vi har varit här så förstår jag ju att den som har fått mest här är ju jag. Det är vi som har fått så otroligt mycket här. Och jag tänker att det här att den inte blev godkänd kursen när vi åkte. Att det gjorde mig ännu mer ödmjuk i att nej, men det blir det nog inte då. Jag har ett citat som satt på våran vägg. Ett citat som är så här. Go to the people. Live with them, learn from them, love them. Start with what they know, build of what they have. And with the best of leaders, when the task is accomplished, the people will say, we did it ourselves. Lao Tzu heter han. Och det har funnits med mig hela tiden. Och
förstår jag det.
Att det måste få vara dem. Det här får vara deras kurs som de får bära. Ett halvår efter vi hade åkt så blev kursen godkänd så att nu går den på 3 andra platser i Nepal också. Så att, och utan mig, jag behövs inte liksom, utan nu bärs den av nepalesiska tränare.
Men har du haft möjlighet att besöka de andra sjukhusen och se kursen på de andra platserna?
Absolut, det har jag varit. Så jag har varit tillbaka till Kanti barnsjukhus, det största sjukhuset har jag varit flera gånger. och hoppas på att kunna besöka även de andra. Men i Tansen så slutade kursen eftersom jag åkte och den andra läraren också. Så att där har jag startat om kursen nu när vi kom tillbaka den här gången.
Men var det okunskap eller vad är det som gör liksom, när man tittar på det och tänker liksom, som du säger, smärtlindring och sådär. Vad var det som gjorde att...
Ja, precis, okunskap är det. Det är så lätt att känna, ja, men att bli arg och tänka, varför fungerar det inte? Hur är det möjligt att inte ge barn med stor brännskada morfin eller middagsolam? Inte ens Alvedon, men det är ju okunskap. Precis som att för drygt 100 år sedan så trodde man inte i Sverige att spädbarn hade smärta. Och avledning är ju också något helt nytt, att man med så små medel som att jobba med såpbubblor eller ballong eller bara prata med barnet kan blockera rädsla. Vi pratar mycket om på kursen att men vi är bra på att behandla diarré, lunginflammationer, men inte så bra på att behandla rädsla och oro och smärta.
Det måste ändå kännas skönt då, tänker jag, att som du säger, att du har varit en del av vågen, en del av rörelsen, men att det har blivit en självspelande, liksom. Det växer inifrån.
Ja, men det här det är bra. Vi fortsätter tillsammans, det är ju verkligen så. Hade det inte varit jag så hade det varit någon annan, men det är väldigt roligt att få jobba med det också samtidigt.
Tror du inte också, Pernilla, att om inte du nämnde att du tror att du var lite naiv, men är det inte ofta så att det var väl tur att du var det? För att om du hade vetat vad du vet idag, hade du fortfarande gett in i det, tror du kanske?
Ja, vi får hoppas.
Men jag tänker ändå, så ibland är det bra att man har den där naiviteten, att man inte riktigt vet, för då vågar man.
Ja, precis.
Om man vet precis hur svårt någonting är. Då...
Hur länge ser framtiden ut? Hur länge blir ni kvar i Nepal?
Ja, men nu åker vi till Sverige i sommar och sen har vi 2 år kvar.
Ja. Och hur känns det och när du tänker på om 2 år då och komma tillbaka till Sverige?
Ja, den här omställningen.
Det är det svåraste på hela resan, på hela Nepal-äventyret. Det var att komma tillbaka till Sverige 2013, absolut.
Berätta, vad var det som var så svårt då? Kändes livet futtigt eller vad var det?
Det är så svårt att ta på det, men det är många olika saker. När vi kom, till exempel John sa när vi kom hem, för vi har många vänner i Karlstad och de hade fyllt våra kylskåp och kafferier, det var helt fantastiskt. Men de tänkte, nu måste de vara i fred när de precis har kommit hem. Och i Nepal när vi kom tillbaka efter en period, det räckte ju bara med någon månad i Sverige, så gick folk ut och in i vardagsrummet för att hälsa välkomna tillbaka. Så bara, ja men det är så. Och John som var 5 när vi kom tillbaka, han sa, mamma, varför kommer ingen och knackar på vårt hus? Ja. Det var vinter också, så det var väl därför att det är man inne till sina hus. Ja, men barnen hade så många olika kommentarer där. John sa också, mamma, här i Sverige, de tar hundbajset i plastpåsar och stoppar ner i väskan.
Ja.
I Nepal är det bajs överallt. Och här tar de upp det i plastpåsar. Nej, man har ju nya ögon på allting. Och det som hände när vi var ju där 5 år fram till 2012 i december. Och mobiltelefonerna kom ju, det exploderade ju under en tid i Sverige. Så därför hade det hänt så mycket där när vi var här. Så att, ja, men det var jättejobbigt. Sättet man umgås på genom mobiler och hur fest. Ibland, men jag har tänkt mycket på att se. Jag tror om Nepaltiden, det är någonting som det har gjort med mig att förstå hur viktigt det är att se människor. Och nepaleser är så otroligt bra på det. De är så nyfikna och det är verkligen en helt ärlig nyfikenhet för människorna de har omkring sig. Och den liksom har gått förlorad. Jag vet inte vad som har hänt, men så kände jag. Ja, jag var väldigt låg hela första året i Sverige. Jag grät ofta och kände... Om vi gick ut ur vår comfort zone när vi åkte till Nepal från Sverige så kände jag att jag är i min comfort zone här när jag är i Nepal. Men att komma till Sverige var jättesvårt att förklara det. Men...
Nej, men det är intressant det där du nämner om nyfikenhet. Jag har sagt det förut i podden att när jag har bott utomlands i många år och när jag flyttade hem så insåg att jag är sådär, så jag, eller både Maria och jag måste ju vara så, men att man är nyfiken på människor verkligen och att man, vi tycker det är jätteroligt liksom, men som svensk så är det lite tabu, det är lite fult att vara nyfiken liksom. Man ska inte fråga för mycket och man ska inte undra för mycket, för att man vet ju inte hur mycket folk vill berätta. Men när jag faktiskt tror att de flesta vill, man tycker det är jätteroligt att prata om sig själv för det mesta.
Ja.
Och man blir smickrad av att någon undrar någonting.
Ja, verkligen.
Nej, men jag har funderat mycket och det är precis det här. Alltså, vad beror det på? Vad är det? För det ligger liksom i luften här.
Mm, att, man inte, det gör det.
Att man inte ska uppmuntra varandra för mycket och att man inte ska tro att det är någonting. Och, så jag vet inte varför orkar man inte se varandra. För jag har tänkt mycket också på psykisk ohälsa, på hur mycket ligger det i det här att det är så många som går osedda. Jag tänker på ungdomar, att man är osedd av människor. De blir liksom goda och bekräftade genom sociala medier, men inte in real life.
Nej, eller i ett sammanhang. Man kan ju bli sedd till exempel på en arbetsplats, men det är ju inte heller så att alla har en arbetsplats där man blir sedd. Så att det är liksom, har man inget sammanhang så blir man inte sedd. För på ICA blir man inte sedd. Det finns ju ingen basar där vi pratar med varandra här. Liksom. Det finns ingen yta där man stöter på varandra liksom, på det sättet. Vi har liksom stängda ytor på det sättet. Jag brukar säga det där med att komma hem, att jag är 90% samma människa och 10% är en helt annan människa. Men det är de 10% som skaver.
Ja.
Som hela tiden är liksom, oj, vad konstigt. Alltså, fast jag egentligen är svensk och fast jag egentligen förstår hur jag ska göra, så är jag 10% udda liksom, hela tiden.
Ja, men vi får ofta frågan, varför? Vad är det som gör att ni tycker så mycket om och... Nej, men jag blir helt förundrad över hur mycket tid det finns här också. Vad känslan av att det aldrig är bråttom med någonting. Man känner inte stress. Och i Sverige var ju stressdosen daglig. Liksom. Jag jobbade ju på akuten. Och det, jag tänker, ja, men bara att svaret ryms i en tur till basaren till exempel. Alla människor man möter där och nyfikenheten och inbjudan att sitta. Men sitt, Basnos, kom nu. Men ska du gå redan? En kopp te, vi dricker en kopp te och pratar om livet, om släktingarna. Det är så enkelt, livet.
Men hur lång tid tog det innan du blev av med klockan då? Liksom? För jag tänker, jag blir bara stressad, jag hör dig säga vi tar en kopp te till. Nu känner jag genast att mitt veckoschema inte funkar. Hur lång tid tog det innan du bara såhär, ja men vart är mina barn? Ska jag inte laga mat nu? Borde jag inte gå hem?
Nej, men alltså jag passar ju inte in i Sverige här.
Nej.
Det är nog så från början, för jag älskar det här att inte tänka på klockan. Jag har inte haft en klocka liksom, nej. Så det är nog så att det blir jobbigt i Sverige. Nej, jag behöver passa tider igen.
Vad är det bästa då? Är det det som är det bästa med Nepal, tycker du? Det här känslan av att du har hittat hem.
Du menar för oss eller för människor?
Nej, för dig. För dig och din familj. Varför är ni där och vad är det som gör att ni...
Ja, men bara enkelheten, tror jag. Och sen är det ju skönheten både i naturen och hos människor. Ja, men jag känner verkligen att varje dag i Tansen är som en lektion för mig. Och bara, jag vill leva i nuet och vara påminn om vad som är viktigt på riktigt. Och jag känner att så mycket mer än vad jag lär ut här har jag att lära av dem som är runt om oss här, nepaleserna.
Det här vackra är ju definitivt det man tänker på med Nepal. Man ser riddarna, man ser bergen, man ser... Och man, som du säger, man har ju ändå haft en känsla för att det nepalesiska folket är oerhört varma. Kan vi mycket om Nepal, eller finns det en okunskap? Eller vad är din bild om vad vi utifrån vet och känner om Nepal?
Vad vill du att vi ska veta?
Jag är ju hemmablind här, men, nej, men ja, vi måste ju säga nu, för eftersom jag älskar Nepal så kommer det är mycket positivt som kommer fram för mig såklart när ni frågar, men det finns ju en baksida också här. Det finns, ja, men för det första finns det ju en fattigdom, en stor arbetslöshet, en psykisk ohälsa också här. Den distriktet som vi bor i har den näst största självmordsfrekvensen i Nepal. Så det finns ju mycket problem också på olika sätt. Och speciellt för kvinnor som ofta flyttar hem till sin mans familj och blir dåligt behandlade rätt så ofta av sin svärmor. Och jag måste bara få med det också, att det är just den här storfamiljen och att man ofta fångar in varandra i storfamiljen. Sen problemet är, om det är problem i storfamiljen med alkoholism eller misshandel, med droger, så vill man, eftersom det är en skamkultur, man vill hålla det inom familjen. Och det kan ju ofta bli ett problem. Och inte våga ta hjälp utifrån.
Det finns likheter i alla kulturer. Så är det nog överallt.
Men det finns ju stort socialt nätverk som oftast fångar upp varandra i de allra flesta situationer. Så mycket är ju svårt för människorna i Nepal. Men just när det gäller närvaro och att ha tid för varandra, så har vi mycket att lära från dem.
På tal om det då, det så här mot slutet av intervjun, så brukar vi fråga om du har något livsmotto som du lever efter. Har du något som du vill dela med dig av?
När det blir svårt i livet, tänkte du så?
Ja, alltså som du får energi ifrån, eller som du påminner dig själv om, kan man säga.
Och en riktning eller något.
Ja, men jag har en tro på Gud. Så för mig, när jag är lite låg eller en jobbig situation, så är ett bibelord speciellt från psalm 46 som kommer till mig. Be still and know that I am God.
Vad är det du känner med det då, vi som inte har en kristen tro? Vad är det som gör att du...
Nej, men då, jag bara påminns om att Gud har den här situationen i sin hand, att jag är trygg i det.
Jag förstår.
Jag känner ledning, Herrens ledning. På samma sätt som jag tror att vi är i Nepal, att vi har blivit. Det är meningen att vi ska vara där, att Gud leder oss på olika sätt.
Ja, jättekul att prata med dig, måste jag säga, Pernilla.
Så fint du har berättat.
Verkligen, tack för att du berättade så fint. Och som sagt, det är klart att vi kommer till Nepal, eller hur,
ja,
Anna?
Ja, absolut. Jag vill gå upp på den där, vad hette den som var 4000 meter?
Mardi Himal är en...
Ja, det här låter ju toppen, verkligen. Tack så jättemycket, Pernilla, och njut nu av de här 2 åren.
Ja, det kan jag göra. Välkommen.
Sköt om er. Ja. Tack ska du ha.
Tack.
Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, maila oss på sveapodden@svea.org. Sveapodden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Acast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Tack för att du lyssnat.